Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu kommer vi att diskutera ärendena i Tyresö kommunstyrelse både den 15 april och den 5 maj, för det blev ett extra möte eftersom man fick skjuta på ett tidigare möte. Så, med mig i studion, eller så ska jag säga, med mig vid videokonferens, kan man säga så, Mats?
Ja, det sitter bra tycker jag.
Ja, eftersom vi har social distansering. Så, då tycker jag att Mats Lindblom från Liberalerna ska jag säga också. Du Mats, vi börjar väl med den 15 april. Det är 5 ärenden.
Ja,
är det
okay
med dig?
Det blir jättebra. Det var vårt extrainsatta kommunstyrelsemöte då. Ja. Så därför var agendan inte så lång. Så att då tar vi den i ett svep här då tycker jag.
Ettan handlar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun.
Just det. Alltså huvudsyftet med den här punkten, det är att inrätta en så kallad resultatutjämningsreserv i kommunen. Där har vi funderat på länge i politiken. Vi hade det upp under förra mandatperioden också, men ja, vi valde ändå att avvakta den gången då. Och precis som det låter då, resultatutjämningsreserv, så handlar det om att jämna ut skillnader i det ekonomiska utfallet då, mellan olika år. Och det tycker vi kan vara extra viktigt nu när vi har pandemin och dess effekter då. Alltså vi vet ju inte riktigt hur det slår på ekonomin framöver. Så på det här sättet kan man i värsta fall alltså flytta pengar mellan olika år. Och då blir det lättare att uppfylla det här balanskravet som finns i kommunallagen då. Men det som krävs här också att vi då har tydliga riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Och därför måste vi fatta beslut om det på den här punkten helt enkelt.
Man kan flytta mellan olika år, men är det något regelverk? Kan man flytta hur mycket som helst? Eller?
Nej, det kan man inte göra. Utan man kan, om man skulle göra ett underskott som vi gjorde då 2018, så skulle man kunna täcka det med pengar från tidigare år som man har lagt undan. Så att säga då. Så att det är liksom en sån här värsta fallet grej det här. Va? Ifall det skulle gå riktigt tokigt så kan man alltså täcka upp det.
Så då Mats, då kan vi gå till tvåan. Riktlinjer för resultatenheter.
Det är en andra riktlinje det. Sen 90-talet då så har vi någonting som kallas för resultatenheter i Tyresö kommun då. Och det är liksom en redovisningssätt där. Det är liksom enheter som får ersättning då för utförda prestationer.
Kan man säga skolor, dagis och
ja,
sådana?
Ja just det. Typiskt är det skolor, förskolor som är pengfinansierade. Alltså det gäller även gymnasiet då. Och det är för att det ska vara lika villkor mellan privata utförare och kommunala egentligen. Det är därför det finns då. Sen så finns det en annan effekt av det här. Det är att vi har haft det systemet att man kan flytta med sig då överskott och underskott från ett år till ett annat. Och det var en god tanke med det, för det är ett bra incitament till att vara sparsam med pengar. Då har man ju lite mer nästa år i rörelsen istället. Men samtidigt så finns det nackdelar med det här också. De här underskotten, de tenderar ju liksom att bara ackumuleras år från år och bli större och större. Och i den mån man kan göra överskott då, så är det inte säkert att de pengarna bäst hamnar i samma verksamhet. De kanske vi vill lägga på något helt annat i kommunen då.
Ska vi hoppa till 3?
Det går bra.
Årsredovisning för Tyresö kommun 2019.
Just det, de här årsredovisningarna för kommunen som kommer varje år, den kan man ju prata egentligen hur mycket som helst om. Men jag tänkte säga lite om själva beslutet här, och det är egentligen 4 saker vi beslutar om. För det första ska man godkänna årsredovisningen, och det gör vi ju nästan alltid, för att det är inte mycket, det är ju som det är liksom. Året har ju gått redan. Men här är en grej som är speciell då, det är att vi hade ju faktiskt ett sånt här underskott 2018. Och det måste vi då besluta om att kompensera, så vi kommer att använda då liksom, vi konstaterar att vi under 2019 gjorde hela 99 miljoner plus. Och det kompenserar ju mer än väl då underskottet på 24 miljoner från 2018. Sen kan vi säga det också att vi... Det har ju varit en diskussion om denna skattehöjning också då. Den gav ju då 57 miljoner. Då har vi ju direkt att tacka Tyresöborna för då. Och utan den så hade vårt resultat varit nere på bara 40 miljoner ungefär. Det hade ju visserligen räckt för att kompensera underskottet från 2018. Men det hade ju varit långt, långt ifrån målet för god ekonomisk hushållning. Det säger att vi ska göra 2% varje år. Liksom.
2% av... omslutningen.
Ja, omsättningen eller summan av statsbidrag och skatteintäkter då. Och för Tyresö innebär 2% ungefär 55 miljoner kronor de senaste åren.
Kan man säga det, de där 2%, det är för att man vet att det ska komma framtida investeringar. Det finns slitage på saker och ting. Och då behöver man låna mindre pengar för man har byggt upp en liten kassakista.
Ja, just det. Skulle man aldrig ha en överskott utan bara gå plus minus noll varje år, då kommer man ju bygga en låneskuld hela tiden med allt det som investeringarna kostar, va? Och det blir ohållbart i längden. Och sen finns det lite pensionsåtaganden också. Man brukar säga att minst 2%, kanske till och med 3%. Men åtminstone 2% ska vi gå plus.
Men det här är väl alltså nationella riktlinjer. Det är ingenting som Tyresö kommun har hittat på.
Nej, sen är ju varje kommun har lite olika förutsättningar. Ju starkare tillväxt man har befolkningsmässigt i en kommun, ju mera överskott måste man göra under de åren i alla fall.
Kan vi hoppa till fyran?
Ja, jag tänkte säga lite då om den här resultatutjämningsreserven också. Vi avsätter ju då en del av årets resultat då till den här resultatutjämningsreserven. Så skulle det gå riktigt tokigt nästa år på grund av coronapandemin till exempel, då har vi ändå lite pengar avsatta som vi kan ta då från 2019 års resultat. Och sen ska jag ändå säga det att om man är intresserad av vad en kommun sysslar med som Tyresö, då ska man läsa årsredovisning. För där står det en massa detaljer om verksamheter och måluppfyllnad och ekonomi på längden och tvären. Det kan jag rekommendera.
Men då Mats, avslutningsvis det här. Om man nu har avsatt pengar till underskottet 2018. Mm. Och sen tar man den här resultatutjämningsreserven eller vad du kallar den för. Och avsätter pengar till. Vad kommer det stå i bokslutet? Hur gick det? Alltså den officiella siffran för Tyresö kommun 2019. När man gjort de här avsättningarna.
Ja, så det är knepigt där med budget. Alltså resultatet var ändå 99 miljoner kronor. Men då ska vi komma ihåg att vi hade ett underskott från förra året att täcka på något sätt då.
För förra året?
Ja, för förra året, precis 2018. Och sen så avsätter vi 37 miljoner för eventuellt kommande underskott. Ja. Och de sitter ju, det är som en fondering av pengarna. De försvinner ju inte på något sätt. Men
nej, jag bara menar, vad kommer det stå i historieböckerna att så här gick det för Tyresö kommun 2019?
Ja, jag tror faktiskt att det fortfarande står 99 miljoner. Det går nog inte att snacka bort den siffran.
Då hoppar jag till fyran. Ja. Senare lagd budgetprocess inför 2021.
Just det. Ja, då har vi coronan igen här och som ställer till det. Därför att vi brukar ju ta budgeten för nästa år redan i juni. Och det är för att ge nämnderna god framförhållning med att planera verksamheten innan nästa år så att säga börjar på riktigt då. Men nu är de ekonomiska förutsättningarna väldigt osäkra så att vi vågar inte riktigt klubba en budget i juni. För att vi har en känsla att vi kommer få ändra den i november sen i alla fall. Så då har vi valt att helt enkelt inse det att nej, vi skjuter upp beslutet till november. Det är lika bra. Men vi gör ändå så att vi tar en så kallad preliminär ekonomiplan i juni. Så att nämnderna i alla fall kan genomföra sin planering som tänkt under hösten. Och det är väldigt viktigt faktiskt. För att om vi skulle tvingas till några förändringar i budget i november. Då det är jättebra att ha liksom planerna klara. Då vet man ju hur det slår eventuella förändringar faktiskt. Så att här försöker vi både ha och äta kakan. Vi skjuter upp budgetbeslutet men vi skapar ändå ett underlag för att kunna planera och följa våran styrprocess. Det tror vi är bra.
Femman, revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans.
Ja just det, har vi coronan igen här då. Vi har ju redan börjat då med att kunna tillåta distansdeltagande i kommunstyrelsen och i nämnderna då. Det har vi kört en månad nu faktiskt. Men vi måste kunna göra det även i fullmäktige och då måste vi förändra arbetsordningen där. Alltså lagen tillåter det här men inte vår egen arbetsordning. Så därför måste det fattas beslut om att tillåta distansdeltagande även på kommunfullmäktige. Och det gjorde vi då i första instans här på kommunstyrelsen den 15 april. Sen har det ju varit ett fullmäktige efter det också så att man tog samma beslut på fullmäktige den 23 april. Så att nu finns det möjlighet att på kommande fullmäktigemöten ha distansdeltagarna om tekniken som medger.
Kära radiolyssnare, nu kommer det efterlängtade programmet om kommunstyrelsens ärendelista från den 5 maj. Med mig på videolänk, om man heter så, har jag Mats Lindblom från Liberalerna som ska redogöra för vad man diskuterade den 5 maj i kommunstyrelsen. Välkommen Mats, säger jag.
Tack för det.
Då går jag till punkten 1. Kommundirektörens rapport 5 maj 2020.
Ja, Ja, vi kan ju börja med den här sedvanliga ekonomiska rapporten. Nu har vi kommit en bit på 2020 så vi vet lite hur det går i alla fall. Verksamheterna prognostiserar totalt nu ett underskott på 26 miljoner. Det låter ju inte jättebra, men det har faktiskt sin förklaring. Sen vi antog budgeten för 2020 så har man ju då ändrat i kommunallagen så att de här redovisningsreglerna ser annorlunda ut. Så det som tidigare var investeringspengar har nu blivit drift. Och därför tappar vi hela 21 miljoner kronor på plan- och exploatering, vägunderhållning och park då. Så det är samma pengar men de redovisas på annat sätt. Men det slår faktiskt på resultatet. Så det får vi leva med under det här året.
Så när du säger drift så menar du att det vi tidigare kunde bokföra som investeringar, de bokför som kostnader direkt?
Precis, så är det. Okay. Ja, just det, just det.
Ja, men så det är att vi vanliga svenska förstår ditt fikonspråk.
Ja, helt riktigt. Och då slår du på resultatet för innevarande år va? I kommande budget, då vet vi ju om det i förväg, så då ser vi ju till att budgetera för de här pengarna då. Men det här underskottet får vi nog ha permanent under året faktiskt. Men i övrigt så går det runda slängar faktiskt på ram då. Det är 5 miljoner som fattas, men det är väldigt tidigt än så att det kommer att ordna upp.
Om det går på ram så det går som det var planerat kan man säga.
Det går
så?
Som det var planerat faktiskt. Sen finns det ju lite andra saker också än ekonomin. Ska vi ta dem också kanske?
Ja, visst.
Kommundirektören berättar då att vi har haft byggstart på förskolan vid Akvarievägen. Och det här är den första förskolan som vi bygger enligt det här nya konceptet då, som ska stödja mindre barngrupper och ett modernt arbetssätt egentligen. Vi kommer se flera förskolor som liknar den här rent fysiskt faktiskt framöver då.
Hur stora ska barngrupperna vara i den här konceptskolan då?
Ja, 12-15 står det här beroende på vilken åldersgrupp då det är lite grann då. Sen så kommer vi också att i höst att starta en tredje lärstudio i kommunen. Den här gången blir det på Sofiebergs skola. Vi har två sedan tidigare också. Och det här är ett bra tillskott då för de elever som kanske normalt sett har lite svårt att tillgöra sig sin ordinarie skolgång. Det är lite så här stödklass lite grann där, va? Den här lärstudion. Då. Och så finns det en rapport till och då går vi in på det här med coronapandemin då. Till den här dagordningen så har kommundirektören, han har bilagt ett dokument från regionen.
Så vi tidigare kallade landstinget.
Just det, Stockholms län har ju blivit Stockholmsregionen istället. Vi pratar om regionen nu alltså. Så det är från Stockholms län som vi sa förut då. Och det här dokumentet är en lista då på antal smittade och avlidna i covid-19 då. Per kommun och stadsdel. Så då kan man se lite hur det skiljer sig. Vi kan se att i Tyresö till exempel har vi då 5,8 avlidna per 10 000 invånare.
6,8 enligt listan från den 5 maj säger 6,8.
Ja, så kan det väl vara kanske också. För det här dokumentet dateras till den 28 april. Så det här är ju färsk information som uppdateras hela tiden. Ja. Men här har vi i alla fall en jämförelse mellan kommuner. Då var det 5,8 per 10 000 invånare. Medan snittet då den 28 april för hela regionen var 5,1. Så vi låg alltså något högre här va. Men då ska det sättas i relation till, alltså det är väldigt stor spridning här. Rinkeby-Kista till exempel, de hade hela 12,9 avlidna per 10 000 invånare. Medan av någon anledning Skarpnäck och kommunen Österåker norr om stan, de hade bara 2,4 per 10 000 invånare. Jag har ingen förklaringsmodell till det här, men det är intressant ändå att säga att det sprider ju en del faktiskt. Men vi ligger ungefär på snittet kan vi säga, regionen då, något högre.
Läget är under kontroll, kan man säga så eller?
Ja, det är inte jag som ska uttala mig om, tror jag. Läget är ganska jobbigt faktiskt.
Kan jag hoppa ner i dagordningen?
Ja, kör på det.
2, 3 och 4 tycker jag är snarlika. Det är årsredovisningar. Det är Brandförsvarsförbund, Överförmyndarnämnd och Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Ja, det här är ju, själva årsredovisningen är inte speciellt spännande alls. Men vi kan ju säga någon mening bara om vad de här håller på med. Södertörns Brandförsvarsförbund, det är ett förbund med alla Södertörns kommuner plus Nacka och Ekerö. De rattar runt 315 miljoner kronor om året och släcker bränder och jobbar förebyggande va? Och det är ju bra. Överförmyndarnämnden, de har ju tillsyn för förmyndarskap och godmanskap heter det. Det är för de som inte kanske kan sköta sin ekonomi själva av olika anledningar då. Och sen har vi Samordningsförbundet Östra Törn. Och här handlar det om att samarbeta myndigheter emellan så att det ska bli lite effektivare och enklare för personer som har behov av sånt här samordnat stöd. Typiskt är det Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kanske kommunerna då på något sätt som arbetar tillsammans. Så att, men årsredovisning är inte speciellt spännande i sig.
Femman, revidering av verksamhetsområden.
Ja, just det. Låter kanske inte så spännande heller. Men det här är en sån här effektiviseringsåtgärd då, som drivs från kommunen. Då. Vi har haft 19 olika verksamhetsområden. Typiskt det verksamhetsområde kan vara förskola eller hemtjänst, äldreomsorg till exempel. Det kan vara två olika verksamhetsområden. Nu minskar vi dem från 19 till 13 egentligen. Och då blir det effektivare sätt att hantera. Man får bort en hel del administration i många avseenden. För de har ju varit väldigt olika stora de här områdena. Alltså grundskolan, de drar ju runt 700 miljoner kronor per år lite drygt. Men vi har haft jättesmå verksamhetsområden som näringsliv till exempel som bara drar lite drygt 1 miljon. Och det är inte rimligt att ha samma administration kring det här. Så att det här blir en effektivisering.
Sexan. Ja. Förslag till tillgänglighetsplan 2021.
Ja, en tillgänglighetsplan. Det är ett dokument som vi får från kommunala funktionshinderrådet varje år. Och den här planen då, det är ju till då för att stödja kommunens arbete med att få en förbättrad tillgänglighet. Alltså, och det gäller både folk med funktionsnedsättning men även för politiker och anställda som jobbar i kommunen då. Och det här är ett underlag då för nämnderna när de gör sina nämndplaner. För då finns det massa analyser och förslag på mål och förslag på åtgärder här som listas i den här tillgänglighetsplanen. Allt kanske inte kommer med, men det är i alla fall en inspirationskälla för nämnderna, helt klart.
Det är alltså att folk med funktionshinder, funktionsnedsättning, funktionsvariation, jag vet inte vilka ord man ska använda nu för tiden, men att de ska ha samma möjligheter att nå kommunala institutioner som...
Ja, precis. Och även kunna röra sig fritt liksom i samhället på olika sätt. Det kan handla om alla möjliga olika saker. Och det är ju jättebra det här rådet, för de sitter ju inne med den här kompetensen. Ofta är de kanske funktionshindrade själva i någon mening. Så att de sitter ju på kunskaperna.
Då går jag till sjuan. Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna. Jag måste ju säga att det... Ja
det, vi har ju diskuterat många såna här revisionsrapporter faktiskt genom de här radioprogrammen. Men alltså revisorer ska ju granska kommunens verksamhet och det gör man ju på olika sätt. Och så tittar man på lite olika saker då och då. Och den här gången har man valt då att titta på rutiner kopplade till väsentliga redovisningsprocesser som det heter. Och den som i praktiken har gjort det är den här kända firman Ernst & Young. Och vad rör det sig här om då? Ja, det är liksom löner och pensioner, olika utbetalningar, olika slag. Det är kundfordringar, leverantörsskulder och så här va. Man har inte hittat några allvarliga brister, men det finns alltid en rad förbättringar här kring de här rutinerna. Så att ja, den som är intresserad av detaljerna kan ju läsa revisionsrapporten.
Då går jag till åttan. Svar på remiss över naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län.
Ja, men alltså Länsstyrelsen i Stockholm här, de jobbar på här med naturskyddsåtgärder här, va? Och nu har man tagit fram en strategi för att bevara skyddsvärda ekar i Stockholms län. Och det kan gälla ekar som kan stå vad som helst. Alltså de kan stå på privata villaträdgårdar eller enskilda större markägare. Det kan stå i Tyresta nationalpark och de kan stå i naturreservat eller bara i kommunalt ägda grönområden som inte har något naturskydd. Så att nu vill man inventera de här ekarna och så vill man på något sätt se vilka åtgärder man kan göra för att ja, de ska må lite bättre helt enkelt då. Och det är en remiss för hur man ska göra det här och vi ska svara på den och förvaltningen tycker att det här är bra grejer egentligen. Och som alltid gäller det att se hur man ska finansiera det här. Man tror att man kan täcka en hel del genom befintlig budget och så kanske det är att man kanske begär ett litet extra anslag nästa år, vi får se.
9 och 10 tycker jag hör ihop. Det är beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö centrum. Vad har du att säga om det då?
Ja, det är lite udda punkt kanske med konstnärlig gestaltning. De har vi inte haft uppe så ofta då. Men det är faktiskt så att vi har någonting som heter riktlinje för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och platser. Och här får vi liksom en ny plats här i Tyresö. Det är liksom entrézonen här framför den nya ishallen egentligen. Och där ska ju naturligtvis den också utsmyckas konstnärligt då. Och då finns det en riktlinje för det här, hur man ska göra den här upphandlingen av konsten och hur man ska göra urval och det. Och nu har vi i alla fall valt konstverk som ska stå då utanför entrén här, va? Det kommer att kosta 1,75 miljoner och det förhoppningsvis får vi den på plats samtidigt när ishallen ska vara klar i hösten 2022. Jag tror inte jag ska ge mig in på att beskriva hur det ser ut, utan den som vill titta på det får nu titta i handlingen. Det finns fina bilder faktiskt hur det ser ut också.
Men du, kan du förklara också att ni lägger ner tid på, det står då konstnärlig gestaltning, mönster till markgaller.
Ja, just det. Det är spännande tycker jag. Alltså det kanske man inte har tänkt på, men så här, alltså, för alla kanske inte självklart vad markgaller är för någonting egentligen. Men jag fick lära mig det nu. Och det är så att om man tittar på träd som står i stadsmiljö, så står de ut med gator på torg och sådär. Och hela ytan är ju ofta hårdgjord. Det kan ju vara asfalt eller stenplatta. Men just runt trädet så har man ju sparat en liten zon för att trädet ska kunna växa och må bra. Och där brukar man lägga ett markgaller som på något sätt omgärdar trädet. Det är ett metallgaller, det är gjort av järn eller så. Och det här gallret, det kan ju se ut på lite olika sätt. Och man kan faktiskt utsmycka det konstnärligt. Och det är det man har valt att göra nu. Man har tagit fram en speciell typ av markgaller då, som ska vara runt träd och sådär. Som ser lite extra tjusigt ut och ger lite så här, identitet åt platsen. Då. För de kommer ju bara se ut på det här sättet just här.
Men är det på stammen eller på marken man lägger ut det här gallret?
Ja, man lägger det på marken då. Och de här ska ju vara, de är ju genomsläppliga för vatten då. Så när det regnar skulle det rinna ner till trädens rötter då. Men samtidigt är det ju ett skydd, va, så att inte människor går och trampar på rötterna. För det mår de ju inte heller bra.
Okej.
Okay. Så det är lite speciellt.
Jag hoppar till elvan då.
Ja, gör det.
Apropå markgaller så kommer elvan. Den lyder gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse.
Här har vi ett ärende då. Kanske ringa betydelse också. Ja. Nej, men man, alltså, även handlingar av mindre vikt måste vi ha någon sorts rutin på när de ska gallras bort. Och det är det här är frågan om faktiskt. Att man måste ju tala om tydligt då, när kan ett papper slängas helt enkelt i kommunens arkiv.
Finns det någon som avgör eller är det upp till arkivariens omdöme? Eller?
Det är en människa som fattar beslutet i sista hand förstås. Men då finns det de här riktlinjerna till hjälp då, så att man fattar rätt beslut. Då.
Jag hoppar till 12:an.
Ja.
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Det här är ett viktigt dokument då, för det talar egentligen om vem som får bestämma vad, den här delegationsordningen då. Men oftast kommer den här upp som ett formalieärende och så även denna gång. Vi har gjort någon omorganisation i en av förvaltningarna i stadsbyggnadskontoret från 1 maj och då måste man justera lite delegationsordning för att det ska stämma. Liksom.
Jag förstår. 13. Avsägelser och fyllnadsval.
Ja, det är inte alltid så att ledamöter och ersättare sitter hela mandatperioden. Ibland måste man då göra förändringar och det är här. Det gör man på den här punkten och den här gången är det några ledamöter från Kristdemokraterna och Vänstern som byts ut i kommunstyrelsens utskott. Det är ingen märkvärdighet.
14. Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.
Det här är en motion då från Vänsterpartiet. Man vill då att äldre- och omsorgsnämnden ska kolla om det går att införa sån här reflektionstid för hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun då. Men det här finns redan så att, och det visste vi inte motionärerna om riktigt. Så att det var ju ganska lätt att anse den här besvarad. Då. Och det var ju till och med motionärerna nöjda med.
15. Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.
Ja, alltså, man har ju faktiskt rätt om att motionera om precis vad som helst har vi lärt oss nu. Va? Även som i detta fall någonting som är rena olagligheter egentligen här. Va? Sverigedemokraterna har lämnat in en motion för att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö. Och att man då, som man uttrycker i motionen då, att man ska upphöra med all form av migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ansvar, ekonomiskt då. Och sen vill man att Tyresö kommun ska överklaga alla sådana här placeringsbeslut som sker enligt anvisningslagen då. Men som sagt, alltså det här är ju inte, det är inte kommunen som bestämmer lagar så att vi har egentligen att följa den här anvisningslagen och det finns ett långt ordförandeutlåtande där kommunstyrelsens ordförande förklarar att det är väldigt olämpligt att fatta olagliga beslut. Så det blev avslag på det här men det ska ändå upp på fullmäktige nästa gång för slutgiltigt avgörande.
Sverige har väl också skrivit under FNs konvention om mänskliga rättigheter som säger att varje människa har rätt att söka asyl. Och sen, alltså flyktingskäl. Sen är det upp till oss att bedöma om de är tillräckligt tunga, men man har ju väl rätten att komma hit och försöka, eller vad jag ska kalla det.
Ja, det här är ju också rikspolitik om man ska tolka det. Så det är ju ingen kommunal angelägenhet ut truppen heller, utan någon har ju då redan så att säga släppt in de här människorna i landet. De har fått asyl och de ska, eller av andra skäl, få stanna då. Alltså så ska man ju placeras ut enligt den här anvisningslagen i landet då. Och det kan man ju tycka, alltså man kan ju tycka det är bra eller dåligt. Det kan man göra. Men som kommun så måste vi följa de lagar som finns. Om man vill ändra på lagarna så kan man ju driva det på riksnivån så att säga. Och det gör ju Sverigedemokraterna också. Men i kommunen så ska vi nog följa de lagar vi har.
Men en migrant, är det någon som bor ut eller kommer utifrån, alltså utanför EU? För jag menar, EU har väl också lagstiftning om fri rörlighet?
Ordet migranter brukar ju Sverigedemokraterna använda i vissa sammanhang här, va? Migrant betyder egentligen att det är en person som har rört sig in i någon riktning, va? Jag lägger ingen värdering i det, men det blev avslag på den här motionen.
16. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Det här var faktiskt ett par konkreta saker den här gången. Dels så var det ett ordförandebeslut på att skjuta upp strategidagarna. Och det är såna här planeringsdagar vi har inför budget. Och nu sköter vi upp budgeten till november. Så då skjuter vi upp även de här strategidagarna. Och så var det lite speciellt ärende. Det var någon stackars villägare här som har fått träd och häck på tomten då. Fällda av kommunen. Det var ju förstås inte avsiktligt där. Men ja, det gick ju tokigt på något sätt. Men de har fått ersättning för det här fallet.
Kan jag gå till 17?
Ja.
Kommunstyrelsens meddelanden 5 maj 2020.
Ja, det var en lång lista på saker, 10-12 ämnen där. Men jag hittade faktiskt inget jättespännande, så jag tänkte passa på den idag.
Du, vad jag förstår så fick ni 2 extra ärenden, om det heter så. Mm. Tillkommande ärenden brukar ni väl använda som terminologi. 18. Just. Välfärdspaket. Gud vad skönt. Begripligt.
En kort rubrik i alla fall, välfärdspaket. Ja, just det. Det här kanske vi känner igen från nyhetsrapportering då. Alltså regering och riksdag har ju tidigare beslutat om att det ska gå sådana välfärdspengar till alla kommuner. Och för Tyresös del så innebär det att för innevarande år, för 2020, så har vi 24,5 miljoner extra att spendera. Men vi är lite försiktiga med det här, så att med tanke på osäkerheterna, alltså vi kan ju behöva de här pengarna för att täcka eventuella underskott helt enkelt. Men vi har ändå valt att dela ut 9,5 miljoner kronor av det här, va? Och de här 9,5 miljoner kronor då, vi skickar 5 miljoner lite drygt till individ- och familjeomsorgen, där vi ser att vi har ett litet systematiskt underskott. Vi har nog underbudgeterat den verksamheten en del. Så det är lika bra att vi lägger lite pengar där. Roligt är att vi kan lägga 1,4 miljoner på att anställa fältassistenter. Och det är en väldigt trygghetsskapande åtgärd här. Och de hoppas vi kunna få plats så fort som möjligt då, va? Så köper vi datorer för 2,4 miljoner kronor till skolan. Och det är bra, då får de dem så tidigt som möjligt helt enkelt för den verksamheten. Och sen, sist men inte minst här, alltså, så satsar vi 400 000 kronor extra då på sommarlovsaktiviteter för barnen i kommunen i år. Och det kan ju behövas därför att som alla förstår så lär inte folk resa utomlands på samma sätt, utan de blir ju ungarna hemma helt enkelt. Och då är det kul om det finns lite organiserade aktiviteter att vara med på hemma vid.
Då håller vi tummarna att ni använder de kvarvarande pengarna på ett klokt sätt. 19. Stöd för tillfälligt sänkta hyror i utsatta branscher.
Ja, just det. Det är också en sån här grej som har kommit som ett regering- och riksdagsbeslut då, för att underlätta för företag som på knäna eller har det svårt nu i coronatider, så vill man ju på något sätt ge någon hyresrabatt här. Och de har ju sagt det att de hyresvärdar som ger rabatt på hyran, på till exempel halva hyran då, att man efterskänker den, då kan man få igen hälften av hälften sen från staten i bidrag. Och Tyres kommun är ju också hyresvärd, och vi hyr ut en del fastigheter till näringsidkare. Då bestämmer vi nu att vi sänker hyran med 50% här under andra kvartalet till att börja med i år. Och så kommer vi få igen hälften av de pengarna från staten. Det blir förstås en viss kostnad för kommunen, men det här är ju viktigt för att vi ska kunna behålla våra lokala företagare.
Men det betyder alltså att kommunen kan stötta näringsidkare som finns i kommunala lokaler, men de som finns i privata lokaler då, de kanske inte får något stöd.
I det här läget inte direkt från kommunen, men det finns ju en hyresvärd där också. Ta till exempel de som har lokaler i centrumanläggningen då. Då skulle ju mycket väl centrumbolaget kunna ge rabatt på hyran och så få igen en del av de pengarna från staten. Och det skulle förmodligen gynna båda, va? Att vi har kvar då verksamheten i centrum och centrumbolaget har fortfarande kvar folk som hyr sina lokaler. Annars kan det bli hål så att säga i centrum på verksamheter. Det är ju tråkigt.
Ja, men finns det inte någonting i lagstiftningen, eftersom du höll på med olagliga frågor tidigare, likabehandlingen? Kommunen får väl inte gynna en viss part?
Nej, men i det här fallet ska man nog se det som att vi behandlar alla våra hyresgäster lika.
Det är Tyresöbor som kan finnas och driva business, näringsverksamhet, i kommunala lokaler eller i privata lokaler. Ja, då kommer ju då Tyresöbor som är i privata, hos privata hyresvärdar, att inte få samma stöd. De kan inte vara säkra på det i alla fall.
Det vet vi inte, men det har inte vi någon relation till de företagen egentligen, därför att det inte är våra lokaler. Det förstår jag.
Men jag pratar om kravet på lika behandling.
Ja, det är en viktig lagstiftning där, men jag tror inte att den går att använda här. Så att säga, utan det gäller väl att vi behandlar våra hyresgäster som vi har lika i alla fall.
Ja, och då menar jag att man ska behandla alla Tyresö-näringsidkare lika. Det är min uppfattning. Men nu ska du redogöra för vad ni har gjort i kommunstyrelsen.
Ja, något sånt beslut har vi inte fattat i alla fall. Det är möjligt att vi kan hitta på andra stödåtgärder till lokala företag. Men vi har ju svårt att rabattera hyran för företag som inte...
Det fattar jag också. Men jag bara frågar om ni får göra det. Det var det som var
frågan. Jag är osäker på det. Jag tror inte det faktiskt. Ja. Nej.
Du, då har vi kommit till vägs ände här.
Ja, vi har det.
Då ber jag att få tacka dig för dagens sammanträde.
Tack själv.
Så hörs vi en annan dag. Ni har hört Mats Lindblom redogöra för kommunstyrelsens ärendelista från den 5 maj. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.